A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Hej, jag heter Mats Ryd och jag sitter här tillsammans med Edvard Blom.
Det stämmer alldeles utmärkt.
Det är full fart nu, eller hur?
Ja, det är väl samma full fart som nästan jämnt. Fast det nöjeslivet ligger lite lugnare. Men andra sidan, arbetet är ju fullt och barnen är ju mer fullfartiga än någonsin.
Och de växer?
Ja, de fullfartar mer för varje vecka. Och det tror jag de kommer göra i rätt många år till faktiskt innan man når någon form av topp på det hela.
De säger att man får tillbaka sömnen någonstans vid 3-årsåldern, får barn rytm i sömnen. Kan det stämma?
De sover ganska bra normalt sett, men tyvärr är det här problemet alltid när det kommer vår. Att då börjar ju folk, alltså det är naturligt att kroppen vill vakna tidigare när det är ljusare. Så vi hade problem med det förra året med Melchior, han fixar det nu. Men nu är det Wilhelmina som börjar vakna 7 istället för 8 varje morgon. Eller till och med 6:30. Och det är ju inte roligt.
Och ni gillar ju inte att göra någonting före klockan 12 egentligen.
Nej, det är absolut inte. Det är okristna tider. Ja.
För de som går in på din YouTube-kanal och ser på det här avsnittet. Ja. Vi filmar ju nu och testar lite grann.
Just det. Hej. Alla tittare också.
Och förra gången var lite test och sådär. Nu har vi fått upp lite mer ljus och vi har vridit lite på oss och betrimmar.
Och jag har rakat mig.
Och du har rakat dig också.
Men jag fick inte på mig hängslarna som jag borde haft.
Har du strykit skjortan?
Nej, någon måtta för det var. Det är ändå en filmad podd, inte ett tv-program.
Nej, det är det inte. Men för er som ser så ser ni att Edvard har spilt kaffe här.
Det har jag gjort.
Men medan du tar upp kaffet här så ska jag plocka upp dagens dryck. Och vi är ju inne i fastan. Mm. Du får inte dricka alkohol.
Nej, jag håller ner på det. Alltså, man väljer ju själv vilka fasta offer man gör, men jag låter i princip bli alkohol med något litet undantag. Och framförallt så här yrkesmässigt, så man kan ju inte dricka hela tiden. Och det är nyttigt. Det är bra även för kroppen och levern att låta bli lite.
Och själen och...
Ja.
Men då har vi en dryck här. Jag pratade ju för 2-3 avsnitt sen om att det här med ginger beer och ginger ale och skillnaden.
Ja, men vad roligt.
Och jag blev så tagen av det här, eller entusiasmerad av det, så att jag beställde ju den här gäst- och bakteriekulturen. Som härstammar från Storbritannien på 1750-talet. Och den har jag fått fram en första ginger beer nu, som är en klassisk ginger beer så som den ska ha smakat för 200 år sedan.
Fantastiskt, det ska bli roligt.
Och som sagt, det här är ett arbetsprov. Ja. Jag har ingen aning om jag har fått till proportionerna rätt. Nej. Jag vet att den har jäst, den varit på väg att explodera den här glasflaskan.
Jag gjorde egen cider när jag var i... 15-årsåldern var jag väl, det var under första ring tror jag. Eller jag försökte flera år i rad med föräldrarnas äppelträd. Men när jag väl, ett år blev det ingenting, det blev någon sorts slämmigt geléigt som såg ut som ett foster i flaskorna. Så det krävdes att folk var otroligt sent på nätten efter de fest och all annan alkohol slut för att de skulle börja skära i den där slämmiga varelsen och äta upp den för att få lite sprit. Men sen fick jag till en riktigt bra cider och så skulle den bara, riktigt god, skulle den bara då kolsyrejästa på flaskorna. Men det är ju så mycket socker från äpplena kvar i ändå. Och Och jag hade vanliga ciderflaskor och de är ju för tunna. Så på natten så hördes det en krasch och så hade alla flaskorna rykt samtidigt.
Och det där när
så,
det exploderade, det sprids överallt.
Det var små glassplitter som satt fast med sockrig mäsk. Vi hade väl sötat äppeljuicen också för att få starkare cider säkert. Och det där, alltså föräldrarna hittade 10 år efteråt, hittade de fortfarande små gröna glassplitter runt om i källaren som var inkilade på olika platser.
Det. Men det var väl det som hände med Ernst Glögg också, att det blev en andra jäsning i flaskan.
Ja, det var det.
De här glöggflaskorna som exploderade i julas.
Precis, jag talar faktiskt med de som ansvarar för det och de som sköter legotillverkningen. Jag trodde det var för att han är så miljömässig så att han inte ville ha något konserveringsmedel i alls. Allt skulle vara så naturligt, men det var inte riktigt så. Det var faktiskt bara ren jäkla otur som ibland kan hända.
Ja, det är tråkigt när det sker.
Tror att det inte hände mig.
Ja, får hålla tummarna för nästa års jul.
Det är tråkigt. När det händer det Ernst, men det är tråkigt när det händer med en själv.
Men den här, jo, tillbaka till den här gingerbeeren, den här klassiska. Och då behöver jag ju då enorma mängder sådana här flaskor med sådana här snäppkork och sådana här gummiringen som klassisk. Och de här är jättedyra.
Ja, det är klart.
Men då kom jag på att Grolsch har ju de här flaskorna, de här ölet Grolsch.
Ja, just det.
Så att jag beställde då, den finns inte ordinarie sortimentet, utan jag beställde till mitt närmsta systembolag. Och så fick jag 20 såna här flaskor för 17 kronor och 17,50 styck. Mm. Och då fick jag ju dricka ölen också.
Det finns, om du ska göra ännu fler så kan jag rekommendera, om du gör en internetbeställning, Schwabenpils är otroligt gott.
Ja.
Även Flensburgerpils är gott, men Schwabenpils är också på såna där. Och Flensburgerpils också, om du vill ha ett lite roligare tyskt pilsner istället. Ja, särskilt om du ska göra hundratals flaskor på kort tid och du måste dricka väldigt mycket öl, så är det kanske bra om du är lite godare.
Just det.
Grolsch är drickbar, men den är inte så kul kanske.
Kanske inte världens roligaste, men det är en klassiker.
Ja, det är.
Så att här har vi i alla fall flaskan med snäppkorken. Ölen är urdrucken. Jag har inte provat den här själv.
Nej. Ja, det har jag inte.
Det här är absolut första. Den är helt ofiltrerad också. Mm. Det bubblar.
Tack så mycket. Hur stor sockerhalt har vi med tanke på
min? Jag har väldigt låg sockerhalt. Ja, jag hade i 5 gram socker. Ah. Vilket är otroligt lågt.
Per en liter? Nej, 100 gram.
På 100 den här halvliten.
Ja, på en halvliter.
Eller 40, nu ska vi se, 445 centiliter i den här grålflaskan.
Oj, men det är ju jättelite. Då är det bara för kolsyrebildningen.
Exakt.
Ja, så det är en helt sockerfri.
Men jag skulle kunna ha haft upp det till 15 gram. Och då hade jag fått alkohol i den.
Ja, då hade du fått alkohol. Just det. Men någon sötma blir det inte, när, för den jäses ut helt enkelt. Ja, då är det ju jättenyttigt även hälsomässigt.
1700-tals ginger beer.
Mm. Åh, vad gott.
Ja, men det är inte illa.
Det är jättegott. Jag tror den kan jäsa lite till, men den har lite det att man fortfarande. Men, en härlig ingefärssmak. Trivsam, ganska låg kolsyra, men klar kolsyra.
Jag släppte ut kolsyran innan jag begav mig hit så att ni inte skulle explodera. För att jag har inte fått kontrollen på det här.
Men jag tycker den är riktigt trevlig.
Det är läskande.
Det är väldigt, väldigt mycket bättre än många saker man köper. Det här är jättegott.
Ja, den här gästkulturen, eller bakteriekulturen, den kommer bara må bättre och bättre nu de närmsta veckorna när den har installerat sig. Så att jag kommer återkomma om någon månad och se om jag lyckats få en perfektion på det här.
Och så kan du göra med olika alkoholhalter och sådär också då.
Exakt, jag håller redan på att testa, och man kan använda pulver ingefära för den sista touchen om man vill ha lite mer brännande ginger beer. Eller ska man använda, den här är jäst på naturlig ingefära.
Mm, trevligt. Hur har veckan varit?
Jo, det är full fart här. Men det som är värt att nämna är ju, jag fick möjligheten att besöka Fransén för en tredje gång här i fredags.
Tredje gång?
Ja, jag skäms.
Ja, jag gick omkring och kände mig som privilegierad att jag varit där en gång. Men...
Ja, det var otroligt igen.
Ja, det var det. Det är ingen sådär återupprepning att man känner att det är samma saker, utan det känns som en nytt äventyr varje gång.
Nej, men det är en eskapism, men man vill inte gå ut därifrån. Och det regnade när vi stod där ute klockan 2 på morgonen på Kungsgatan. Och det kändes som man var utkastad ur livmodern.
Ja, det kan jag förstå. Åh, vad härligt. Ja, vår stora sak där hemma, det är att vi äntligen, vi skaffade ju en eller engagerade en au pair i höstas. Och då lovade vi att, ja, tyvärr har vi vill inte bygga en toalett i källaren, för det var ganska dyrt innan vi visste att vi skulle få tag på en au pair. Men då lovade vi henne att, ja, men inom 2-3 veckor så ska vi ordna en toalett åt dig. Och nu är den äntligen klar.
Har ni byggt den själva?
Nej, men först skulle ju rörmockan engageras, så det tog ju några månader. Ja. Och sen när han var klar, då behövde man ju ha någon snickare som kom och byggde väggar. Och det tog många månader innan den kom. Och sen skulle då den gode Mire komma och måla och tapetsera. Han kom snabbt förvisso.
Det är väldigt många som har haft en Mirek.
Ja.
Mina föräldrar, de har Mireks garage heter det. Det är ett garage som Mirek har byggt fast nere på västkusten.
Ja, men vad intressant. Det kanske är samma Mirek. Han är jäkla snabb. Så han är rätt mycket. Nej, så sen har det hållit på, så har det varit olika delar då. Och sen skulle man köpa ett historiskt handfat och helst en historisk toalettstol. Men det blev en ny istället som vi fick av goda vänner gratis. Och så skulle det tapetseras och så speglar och grejer. Men nu, idag, medan vi sitter här faktiskt i realtid, så fästes toalettsitsen på stolen. Och det är det sista kvarvarande. Så nu när
har man taklagsfäst för det?
Ja, hade det inte varit fasta skulle jag nog ändå ha öppnat en flaska Dom Perignon där inne i utrymmet innan det invigdes på något annat vis.
Och druckit i plastmugg, sådana här landstinget som man får på sjukhus.
Precis.
Urinpos. Plastiglas.
Alldeles sant. Nej, men så det känns skönt. Sen har jag varit med i Signum-podden faktiskt. Det har intervjuats om fest och fasta. Lite sånt vi redan har pratat om här förvisso. Men i ett mer katolskt perspektiv. Så det kan ni gärna gå in och lyssna på också om ni har lust att höra mig ännu mer.
Vad är det för någonting?
Signum är ju en katolsk kultur, teologisk och kulturell tidskrift som är ganska brett om kulturfrågor, politiska frågor, religiösa frågor, filosofiska. Som har varit väldigt omtyckt. Den har nog funnits i hela min livstid i alla fall. Till och med min hustru prenumererade på den en gång långt före hon träffade mig, fast hon inte egentligen haft minsta intresse av katolska kyrkan. Sådär. Men hon var intresserad av subsidiaritetsprincipen och började läsa den därför och upptäckte att det var
väldigt
mycket.
Det är ganska vanligt att man får en sån period.
Ja, ja, men det är ju det som sådär yngre, äldre tonåren eller tidiga universitetsår. Ordet som aldrig går att uttala. Mm.
Vi har två rättelser att göra.
Ja, det har vi. Nu är det verkligen dags för, vi skulle ha en sån här mea culpa jingle kanske, något sånt där. Man skulle kunna köra ur om vi hade tid, skulle Henrik kunna leta rätt på It's a Sin med
Pet Shop Boys.
Ja, Maxi single-versionen, för då kommer ju hela den här med när de börjar på latin, då tar gamla syndabekännelsen med mea culpa, så det är så här lagom 80-tals eko på det hela. Tänk er den jingeln, för nu ska vi rätta oss här. Och Mats får börja.
Får jag börja? Ja, jag är lite smickrad att Systembolagets presstjänst är involverad eller lyssnar på våran podd.
Ja, det är väldigt roligt.
Så att det här är smickrande. Och där,
om ni gillar vad ni gör får ni gärna skicka en back av era produkter. Eller det kanske inte går när i Sverige, förlåt. Yes, jag glömde bort.
Sorry, jag hade varit i... Ja. Ja, men det är angående socker i vin som vi ofta pratar om. Och där berättar jag att det är producenterna som ansvarar för att meddela sockerhalten till Systembolaget. Mm. Och det här stämmer inte, utan Systembolaget mäter sockerhalten i vin i hela det fasta sortimentet.
Mm.
Och det är resultatet från dessa mätningar som presenteras på webben och hyllkants etiketterna. Så mea culpa där.
Och det är faktiskt någonting riktigt bra. Jag är ju emot regleringen att vi bara har ett systembolag. Jag tycker man skulle få sälja dygnet runt och på alla ställen. Mm. Men jag har ju alltid gillat Systembolagets kunniga personal. Och det här är också något jag gillar, det ska man säga. Att för att i övrigt är det ju inte ens tillåtet att sätta ut sockerhalten enligt EU-normer på alkoholhaltiga drycker. Man får inte sätta ut att de innehåller farliga allergiska grejer som mandel eller selleri eller sånt om det är en bitter. Och man får inte sätta ut sockerhalten eller att det är mindre socker än övriga likvärdiga produkter eller liknande. Så där har vi ju väldigt, väldigt dålig konsumentlagstiftning, alltså den mest usla överhuvudtaget inom EU. Och det tycker jag är bra att Systembolaget ändå vågar sätta ut. Då.
Ja, och nu ska vi bara få folk att förstå att man inte ska dricka vanligt vin med en massa socker och att det är bara tillsatt för att skapa smak och att man förvillar kvalitet med smak. Att det smakar mycket betyder inte att det är kvalitet.
Nej. Vita viner kan naturligtvis ha det socker om det är dessertviner.
Oh, jag tråkar med en Ausläse.
Absolut.
Alla
typer av fortifierade viner kan också ha det. Och sen finns det ju väldigt speciella som israeliskt rödvin som av traditionen är sött.
Ja.
Men i alla de fallen är det ju en en lång tradition med naturlig restsocker och vinet är konstruerat efter det. Det är inte att man tar någonting och försöker härma någon form av ett vin som är undermålet i sig och så tillsätter man lite socker för att det ska kännas som om man är väl snurrig i bollen ska man kunna tro att det är någon form av kusin till Amarone fast det egentligen bara är
exakt. Och dricker man inte någon av de här vinerna som har en tradition med en högre sockerhalt så finns det inga anledning att vinen ska högre med 3 gram socker per liter.
Då är det min tur att be om ursäkt. Och förra gången, vi fick en lyssnarfråga av en herre, Urban Dafteke. Och där, ja, jag talar ju om etikett här i programmet.
Ja.
Och det är ju fruktansvärt pinsamt att jag själv då lyckas begå en av de värsta etikettbrott man kan göra och glömmer bort att klippa bort det som vi naturligtvis hade tänkt. För det är det faktiskt att kommentera folks utseenden och göra sig lustig över folks namn. Det hör faktiskt till de mest grova etikettsbrott man överhuvudtaget kan begå. Namnet är ju ofta, man ser det som att historiskt i många kulturer har man ju ansett att om man kan någons namn då har man också någon form av makt eller vänskap över namn. Att det är något magiskt när man lär känna ett namn och att man är sitt namn.
Ja.
Så namnen är någonting oerhört mycket mer än bara den tröja man bär eller till och med mer än det arbete kanske man har eller liknande. Så man ska aldrig skoja om namn och det blev helt enkelt bara lite vild. Riktigt ibland när man inte har förberett sig och man ser en bokstavskombination så kan det vara svårt att riktigt tänka. Liksom man får något fel i huvudet. Jag ska erkänna hur förbannat idiotisk jag var. Jag är ju matfixerad och när jag såg då det här helt naturliga då, svenska namnet med holländsk, belgisk, alltså vallonsk bakgrund, Dafteke, så tänkte jag på biftek.
Grekiska.
Ja, det var därför jag sa grekisk. För jag kommer tänka på den här biffsteken och det grekiska liksom.
Ja, ja, ja.
Biftecki då. Ja. Det var helt virrigt i huvudet. Och jag borde ha klippt bort det. Jag borde från början inte ha sagt det. Och vi ber Urban så mycket om ursäkt. Det var en bra fråga du ställde. Du får gärna skriva fler frågor. Och ja, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Det ska inte upprepas. Jag vet inte hur vi ska göra. Men jag är urledsen att det blev så här.
Vi tar en tyst sekund.
Vi tar en tyst sekund.
Yes, nu har vi urskuldat oss, förhoppningsvis får vi försoning.
Ja, det hoppas jag.
Ja. Och med förhoppningsvis renare samveten så kan vi nu kasta oss in på våffeldagen.
Ja, för den är ju alldeles här jättesnart verkligen. Och den är ju en oerhört viktig sak i vår tillvaro. Våffeldagen är som de flesta nog vet att det egentligen inte heter våffeldagen utan det heter ju vårfrudagen. Vår fru är ju en vanlig gammal benämning på Maria som används fortfarande inom katolska kretsar och var väldigt vanlig i Sverige under medeltiden. Och det finns ju många Maria-dagar. Men en av de här vår fru-dagarna firas fortfarande då den 25 inom större delen då av kristenheten. Och,
då pratar vi 25 mars här.
Så. Ja, precis. Den 25 mars inom större delen av kristenheten. Inom svenska kyrkan så har man dock flyttat den till söndagen innan av någon anledning. Vilket gör det lite förvirrande att det finns 2 vårfrudagar. Och därför låter man våffeldagen ligga på den historiska vårfrudagen som även är då katolska kyrkans vårfrudag. Och så finns det dessutom då en vårfrudag som inte står som våffeldag som är svenska kyrkans vårfrudag. Men så där flyttar man ganska ofta för att det är mer bekvämt att fira högtiderna på en söndag eftersom de inte helt enkelt får dit några av sina församlingsbor mitt i veckan. Det är ingen som bryr sig för
ingen
extra
helgdagar. Ingen som släpper allting och springer till vårfrudagen.
Nej, det gör man faktiskt i katolska fortfarande. Där har man 10-tal påbjudna och 20-tal rekommenderade högtider eller nu kan jag, ungefär.
Ja.
Mellan pingel.
Men bara förklara ut det här.
Som man måste
på
gå
söndag
på under
så äter man sin våffla.
Är det på söndag eller den 25? Nu skulle vi haft almanackan framme.
Varför? 25 är ju på måndag.
Ja, så på söndag och måndag äter ni våfflor. Och varför blev vårfrudagen våffeldagen? Det är ju väldigt enkelt när man säger vårfrudagen snabbt. Våffeldagen, 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 våffeldagen. Alltså det låter ju, det är bara helt enkelt att man har sagt vårfru så slarvigt att det har låtit som våffla. Och våfflor är ju en ganska rolig grej för de har också en liturgisk ursprung. Från början är det de oblater, alltså det som man har i nattvarden i kristna kyrkan, i västkristna kyrkan. Precis, östtyska har ju mer rostade, mer som små
krutonger
ungefär. Medans som de doppar ner i vinet och lägger på en sked in. Men i västkyrkan har vi ju både protestanter och katoliker.
Men suger det inte upp bättre med krutongerna så att man får mer vin?
Jo, för de läggs. Men vi doppar ju inte, utan här får man ju först brödet och så får man vinet ur en kalk sen. Det är det som är skillnaden. Och de här oblaterna, de görs då med ett stort oblatjärn. De är ofta någon meter långa. Och så är det två Så ligger det då, så häller man på deg och så trycker man ihop de här varma. Man har då haft dem i en stor eld och därför de är långa för att inte bränna fingrarna. Och så trycker man ihop dem med lite deg och så bildas det då antingen en, om det är ett litet blatjärn eller ett helt gäng med små blater. Och det är ursprunget även till våfflan. För att förr i tiden gick man under medeltiden, alltså då gick man inte till nattvarden varje söndag. Man gick kanske 3 gånger om året och biktade sig inför varje gång. En del gick naturligtvis i munkar och präster och så gick ju naturligtvis varje vecka. Men de flesta gjorde inte det. Och då som en sorts istället för nattvard så tillverkades det oblater även utanför. På stora marktransplatsen utanför kyrkan när man kom ut och man skulle äta och dricka och träffa folk.
Och då sålde man dem. Så
då sålde sådana.
Det blev en kommers kring det.
Ja, och det var ju inte Kristi kropp men det var ändå en påminnelse om nattvarden, att man åt samma typ av bröd men oförvandlat
och
då.
Och kungaentreprenörer utanför där tjänade
precis. Ja. Och det utvecklades sen. De blev, man insåg att det inte var så gott med bara en sån här liten, utan de blev mer och mer saftiga, de blev större och mjukare, fluffigare och mer. Men fortfarande tillverkades de tills för bara liksom 150 år sedan på nästan samma sätt. Alltså gamla våffeljärn och gamla blatjärn är väldigt snarlika, det är bara att det blir mer deg.
Men kan man lika det vid vinutvecklingen med mer och mer socker och maffigare och blaffigare?
Lite, men det här är ju ändå inte, det är ändå samma, det är inte så stor skillnad, det är bara att mängden deg ökar, så från en mer symbolisk bröd så blir det en härlig stor våffla. Och ganska, de var fyrkantiga alltid historiskt, även i Sverige, precis som de är i till exempel Belgien.
Just det, för belgiska våfflor och svenska våfflor har ju inte samma form och de har inte samma storlek och höjd och konsistens.
Nej.
Riktigt.
Och det är de fyrkantiga ganska små som är originalet. På 1700-talet, Bellman älskade ju våfflor. Han nämner våfflor hela 5 gånger. Jag gjorde faktiskt en gång i min ungdom innan det fanns datorer och så, eller för datorer fanns det, men det fanns inte, man hade inte Bellman inskrivet i datorn som idag, när det skulle varit väldigt lätt att räkna ord. Då var jag tvungen att räkna. Jag räknade i Bellmans epistlar och sånger alla gånger mat dök upp och gjorde ett streck för varje livsmedel och höll lite för om det. Det var ju flera heldags arbete. Men då kan jag fram till att våfflor använder han väldigt mycket, för han gillar allt sånt här som är en sinnebild, en symbol för elegans. Klenetter, våfflor, viner, dyra saker som man inte egentligen normalt folk åt i Sverige. Utan som, och det här sköra, sockrade, det han talar om att sockrar våfflor och dricker, nej, häktar under pukors larm och strubor och våfflor. Alltså det är förfiningen och lyxen som han vill åt, och då blir det en symbol för det.
Men det har ju fortsatt idag. Om man ser på rappartister så sjunger nästan alla om kristall och Benz. Alltså med
och
att man dricker Lyröd i rörs prestigechampagne som heter
precis,
kristall.
Precis.
Att de gör ju en Bellman när de rappar.
Ja, det är väldigt sant. Och ändå kan man tycka att Bellman är ju mer, Bellman är ju lite grann skämt också, för det är ofta de här rätt försupna nedgångna individerna som då dricker våfflor och dricker nektar som olympiska gudar och sockrar våfflor som de verkligen överklassen. Medan det är lustigt, för även champagne är ju lite så här syrligt och brusa. Kanske inte känns så rap. Jag menar, hårdrockarna har väl inte druckit så jäkla mycket champagne. Det känns mer som de dricker bourbon.
Ja, men hårdrockarna kör ju mycket bourbon och medans då hiphopartisterna, de har ju en överexcess i bling-bling i lyxvarumärken. Och de har tagit och gjort det där i absurdum med 3 stycken guldklockor på sig och 8
just,
stycken...
Just det, för att visa att de kommit upp och...
Ja, exakt. Tjocka guldlänkar och dyra glasögon och så vidare.
Men i alla fall, sen får vi ju vi får vedspisarna i mitten av 1800-talet.
Och de revolutionerade ju hemmet.
De revolutionerade hemmet på alla möjliga sätt. Men dessutom så ändrade de formen på våfflorna. För de är ju runda. Och då fick vi de runda våffeljärnen så man kunde ta upp den här vanliga plattan. Så det blev ett hål med elden rakt ner. Och sätta dit våffeljärnet i hålet. Och då var det ju enklare med att det blev en rund. Så när man gick från att göra våfflorna i den öppna elden till att göra dem på vedspisen, då blir de svenska våfflorna runda. Och sen kan de vara tårtformade eller fyrkantiga inne i, men kanterna är runda. Eller...
Så att har man en tillgång till en vedspis och inte använder sig av ett gammalt hedligt gjutjärns våffellagg, så har man missat någonting. Och får en eld som hettar upp våfflorna.
Det är fantastiskt, det är naturligtvis det allra bästa. Men det viktiga ni måste tänka på, att har ni ett sånt här teflon våffeljärn, då ska ni ju slänga ut det. För det blir ju ingen våffelsmak.
Nej, och sen så skrapar man med sin gaffel. Mm. Vi tar en lyssnarfråga här. Ja. Då har vi teflon och aluminiumkärl. Mm. Hej och tack för en otrolig podd. Ni har avklarat ämnet gjutjärnspannor. Men vad anser ni om teflonpannor eller aluminiumgrytor, Jörgen Leandersson?
Ja, det är fullständigt förkastligt. Alltså teflon är ett nervgift för det första. Så att ha det med matlagning att göra är ju fullständigt vanvettigt. Okej, då kan man säga absint också. Tyjonen i absinten är också ett nervgift. Och ändå så hinkar man ju absint från frukost till sen kväll om man inte är helt tappat bak med en vagn. Men det är skillnad på nervgifter och nervgifter. Jag tycker inte teflon är okej. Men nummer två så blir det ju väldigt dålig smak med teflon. Ja. För det blir ju inte den här starka... Alltså, mat behöver kontakt med mycket fett och hög värme så att det bränns till och blir den här Maillard-effekten. Och det när jag var inne på våfflorna. Våfflor mer än någonting annat måste ha Maillard-effekt. Ja. Så där måste du ha ett väldigt varmt gjutjärn och sen ska du ha massa smör. För det är värmen och smöret som ger våfflorna dess smak. Du kan få någonting ur ett teflonjärn som ser ut som en våffla helt okej, men den smakar ingenting. Den Nej. Smakar gammalt papper, trots att du har helt rätt smet. Ja, det är helt rätt.
Man blir både arg och ledsen.
Ja, det blir man. Ja. Aluminium. Ja, aluminium kärl praktiskt för att de är lätta. Mormor hade alltid det. Man slipper och så här har man stora kastruller så det är mycket, mycket lättare om det är aluminium. Men, och jag ska inte säga att det påverkar smaken. Däremot så har man ju nu i 25 år åtminstone känt till att man får Alzheimer av stora mängder aluminiumintag. Och därför av hälsoskäl skulle jag kastade ut mina, eller redan min mor kastade ut sina aluminiumkastruller innan jag flyttade hemifrån, och jag har aldrig haft några av den grunden.
Och sen är man lat också och vill köra sina kastruller i diskmaskinen. De blir missfärgade aluminiumkärl när man kör dem i diskmaskinen.
Då körde man ju förut innan att man gjorde rabarberkräm. För då blev de perfekt jättesnygga igen. Men det är ju för att oxalsyran i rabarbern då tog... De helt enkelt tog bort allting. Det tog loss så mycket aluminium så man fick i sig enorma mängder aluminium. Men innan man visste att det var farligt så brydde man sig inte om det. Det var som om man hade helt enkelt glödgat dem och kört med strigel över dem.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men den perfekta frasvåfflan, jag har skrivit ner vilket tillbehör här som jag tycker är... Hur vill du äta den?
Jag vill äta den... Allra helst vill jag äta den någonstans. Alltså dels är det platsen. Det allra häftigaste är om man äter den på typ Drottningholms, det här lilla stugan bredvid Kinas slott.
Eller en våffelstuga? Att just att det har blivit våffelstugor?
Ja, det där har att göra med den svenska nationalromantiken och nationella vågen under 1800-talet. Att om någon anledning, fast ni har hört att våfflan ju fanns i hela Europa och kom ner från kontinenten och började tillagas ihop med katedralerna och hade en kyrklig bakgrund. Trots det så uppfattade man den som ursvensk på 1800-talet, som så mycket annat att man plötsligt som punch och allt möjligt som plötsligt blev ursvensk fast det hade en utländsk härstamning. Och då började man ha många sådana här våffelbruk som det kallades sättas upp. Så överallt vid slottsparker, uppe i fjällen och vid stränder och överallt, naturligtvis när vi hade olympiaden och sånt, så skulle det finnas ett gäng våffelbruk. För då, alltså små kiosker skulle vi kunna kalla det. Oftast antingen sådana man bara handlade i lucka eller också sådana man gick in som en lite gammalt värdshus eller liknande. Och det är ju väldigt charmigt. Att det finns ju lite sådana kvar och de är ju väldigt charmiga. Men annars är det ju trevligt hemma också. Men jag tycker ju grädde till min. Aha. Och till det skulle jag vilja ha av, alltså någon form av bär eller sylt är ju det normala.
Hjortronsylt.
Hjortron är min favorit, ja, precis. Det hjortron och grädde, då är vi hemma båda två. Aha.
Och sen tycker jag att grädden ska man vispa lång tid med låg hastighet. Mm. För då får man en helt annan konsistens på den. Och den blir mycket mer krämig och fluffig och inte den här hårdvispade.
Nej, jag kör gärna mixer ibland i grädden för att få den lite, för att det ska gå in mindre luft och man får lite mer kompaktare. Alltså mer, den känns lite mer som clotted cream då. Alltså det blir en mer fettkänsla för att man... 3 deciliter grädde blir liksom inte 6 deciliter vispad grädde utan kanske bara 4 deciliter vispad, så man får mer grädde per tugga.
Då tycker jag att man ska göra så att man kör 2 olika gräddsatser. En riktigt kompakt hårdvispad och en den här lite mer mjukare, fluffigare. Sebastian Bodé-bagaren, han har ju ett bageri i Söderhallarna där, och hans semler hade han långvispat grädden. Och fantastiskt.
Men testa det och testa skillnaden elvisp, handvisp och mixer. Jag handvispar ju i vanliga fall, men när jag vill ha en mer så här då tryck i smaken, då kör jag bara alltså en vanlig knivmixer. Aha. Och då behöver du inte ens, har man en sån typ blender, då behöver man inte ens passa den. För när den är nog tjock, då skär knivarna bara rakt igenom. Aha. Så då slutar den, då rör den sig, då slutar den vispa.
Det är som att dra upp en båtmotor i vattnet.
Ja, precis. Så man kan sätta på den där blendern med grädde och sen går ut och gör något annat under tiden.
Jag hade varit uppe, när jag var yngre så fjällvandrade vi nästan varje år. Uppe i Riksgränsen och Padjelanta och Sarek och Kungsleden och de här. Och jag vet någon gång när vi kom till Nikkaluokta som ligger några mil väster om Kiruna, så fanns det en våffelstuga och tänkte att man varit ute i 2 veckor och äter torrföda. Och sen kommer du få en våffelstuga.
Ja, det är verkligen det som stiger rakt in i Valhalla efter att ha fått en extra i huvudet.
Det är ju inte svårt att bli nationalromantisk.
Nej, man kan bli romantisk på vilket sätt som helst. Alltså vi har ju också de bästa våfflorna i Sverige. För jag vet hur besviken jag blev när jag kom ner till Tyskland och så fick man våfflor där. De var snälla att komma upp, dottern till hyresdamen kom upp, eller hon skickade upp en av sina döttrarna med då en tallrik våfflor. Och då, där gräddar de alla från början och så kör de pudersocker på. Och sen får man dem kalla och icke-frasiga. Och då är det ju egentligen bara som pannkakor, för tjocka pannkakor. Då har de ju förlorat hela sin våfflighet. Och det är väldigt vanligt att man kör Nutella eller pudersocker eller, och att de ofta är lite kalla och sådär, man har förgjort dem och det är ju helt förkastligt.
Blott Sverige svenska våfflor har.
Så är det.
Nutella och våfflor känns ju som ett helgerån.
Ja, det gör det verkligen.
Om man jämför då med grädden, alltid 40-procentig och hjortronsylten, och så kanske, vill du ha en kall eller ljummen hjortronsylten?
Ljummen
hjortronsylt.
Ja, man kan nästan värma den, alltså nästan lite het till och med. Inte het, men lite varmare än ljummen.
Det finns en jag vet inte om jag nämnde tidigare på det, men det fanns en, jag tror det var Myrorna som hade bodde i Göteborg i närheten av Linnégatan, som jag brukade vara handla. Jag köpte mycket gjutjärns stekpannor där, för det kostade ju bara 20-30 kronor, så gick man hem och renoverade dem. Men då hittade jag ett våffeljärn där i sån här 50-talsmodell, kromad på 4 små bakelitben. Och det var ju en gammal fin elsladd också som passade uttaget. Men så skulle jag göra våfflor på den här. Och det här såg ut som att passa in alltså på vilken amerikansk diner som helst. Med jukeboxen i bakgrunden eller i svenska folkhemmet. Jag fick ju sån stöt.
Ja, men oj!
Så jag fick dra ut jacket och så gick jag och la mig. Jag sov i 6 timmar.
Ja, men fy! Sist jag fick en stöt, det var 10 år sedan, då åkte jag direkt till akuten. Jag skulle inte vågat lägga mig. Jag ville att de skulle kolla att hjärtat fortfarande fungerar.
Jag blev så trött då, den här stöten.
Läskigt. Så, det blev inga våfflor där.
Nej, det blev inga våfflor. Jag undrar var jag tog vägen, det där våffeljärnet. Men hur ser du framtiden för våfflan? För att semlan har ju fått så enormt mycket uppmärksamhet. Ah. Man ska göra alla typer av semmelwrappar och tacosemler och... Våfflan är lite skymundan, tycker jag.
Våfflan är ju annars inte egentligen. Den är, den är som kanelbullen, fast kanelbullen står ju någonting väldigt modernt. Men våfflan har ju alltid varit något man kan äta året om och som är äldre än sin dag. Men sen har den ändå fått en dag när man måste äta det. Och det skiljer ju mot semlan som traditionellt bara har ätits då under några dagar före fastan. Och... jag tror att det ligger lite där att våfflan är ett bakverk som ändå har lite, fungerar i lite fler sammanhang. Medan semlan är ganska speciell. Det finns de som verkligen dyrkar semla. Men de allra flesta tycker den är nog så pass god att man gärna äter den två gånger om året eller något sånt. Och sen är man ganska nöjd. Och det är ju det vi ser. När man då har gjort så att semlan kan ätas, ska ätas i flera månader som det är nu, då är den inte god nog och då börjar folk experimentera och göra 1000 varianter. Men våfflan ser ingen riktig anledning varför man ska börja, för att folk känner sig inte tvingade att äta våfflan på samma sätt.
Och den är godare.
Den är lite godare i sig och den är inte liksom, man är inte på samma sätt påtvingad den, utan den är lite mer ändå att man får välja när man vill ha den.
Och sen kan vi bara nämna att ska man göra en perfekt våffla och man har vatten i receptet, får man gärna ta kolsyrat vatten eller till och med fruktsoda i fungerar.
Ramlös alltid vi använt för att få upp salt.
Men har man inte ramlösa så går det alldeles utmärkt med den resken man har hemma. Man kanske inte kan ta en Coca-Cola, men en fruktsoda eller en Sprite liknande fungerar utmärkt.
Sin hemgästa gingerbeer.
Gingerbeer, ja. En ingefärs... våffla.
Mm.
Ja, jag tänkte att vi skulle passa på att klara ut det här. Vi har fått tre ganska lika frågor. Ja. Håll i dig här nu så ska vi... Vad jag förstår så infaller det väldigt alkoholförknippade högtidsdagen St. Patrick's Day och fastan samtidigt. Och där irländare är ju traditionellt katoliker. Hur har utvecklingen sett ut för denna bland annat katolska högtidsdagen genom åren?
Ja, det är ganska intressant. Alltså det finns flera saker att säga där.
Ja, det här är från Björn Appel kan jag nämna också. Vi har fått, tack för frågan.
Tack så mycket, det är en jätteintressant fråga. Då är det ju så att för det första så är helgondagarna ligger ju på ett visst datum. Det är oftast den himmelska födelsedagen, alltså dödsdagen som man räknar. Ja.
Men det är ju vackert, himmelska födelsedagen.
Ja, det kallas det. Det är väldigt
fint. Det är ju helt annan syn att se på det.
Ja, det är väldigt mycket mer positivt om man tror på ett liv efter döden.
Himmelska födelsedag, den där ska jag börja se fram emot.
Ja, men det är väl bra. Det...
Jag har ingen alls lust att dö.
Lite mer positivt. Och i alla fall, och de ligger ju på ett visst datum. Medan fastan följer ju påsken och påsken följer ju fullmånen. Alltså det är ju, påsken är väl första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen. Och fastan är då 40 vardagar innan dess. Och det gör att ibland hamnar ju då, St. Patrick's Day hamnar väl nästan jämnt under fastan. Men vissa helgondagar hamnar ibland på och ibland utan. Men då är grejen att stora, viktiga helgondagar, man har försökt lägga dem så de inte ska hamna så mycket i fastan. Men med viktiga, stora helgon, som här är ju Irlands nationalhelgon. Och man kan inte fira sitt stora nationalhelgon på någon annan dag än det som är liksom den reella då himmelska födelsedagen. Mm. Och därför så har man den liggande där och den kommer nästan alltid i fastan. Beror på hur fastan ligger. Och då är regeln att fest bryter fasta. Så finns det en festdag, en påbjuden festdag ska jag säga. Det är när det står i katolska länder med stora röda versaler. Ja. Det finns ju olika 4-5 olika nivåer, tror jag. Men då bryts fastan. Då är det och precis som varje söndag är ju ingen fasta, utan det är ju måndag till lördag som är fastan och så är söndagen. Och här blir det en festdag mitt i. Tyvärr så är det ju då bara på Irland, alltså i de irländska stiften som St. Patrick är då en stor påbjuden festdag. När jag var i New York så firade ju alla St. Patrick's Day för att det är så många irländska invandrare där.
Just det,
och
historiskt ännu mer.
Och det har helt gått in i traditionen, så även de som inte har någon irländsk påbrå firar ju St. Patrick's Day. Men då ringde jag faktiskt, eller jag mejlade då stiftet där på katedralen i New York. Och frågade då om St. Patrick's Day bröt fastan. Och då svarade de, nej, det är ju bara på Irland. Han är inte så viktig i vår kalender. Det är bara en liten festdag. Men däremot så att säga, en irländare var han än bor på världen. Han ser nog till att om han lägger ett fastelöfte, vad än det må innebära, så lägger han det nog inte att det ska omfatta St. Patrick's Day i alla fall. För det är ju, som jag tidigare sagt, fastan väljer man ju själv. Och historiskt var det ju inte just alkohol, tvärtom. Det var ju många munkar som inte åt någon fast föda utan bara drack stark öl för att kunna klara sig måndag till lördag utan någon som helst mat. Och så åt de på söndagarna. Så det är ju lite vad man vill. En del låter bli kött, en del godis, en del alkohol och så. Framförallt sånt man gör sig beroende av. Och så,
men du har aldrig fått klä i dig en grön one piece och en grön hatt och skuttat runt eller...
Jag gjorde väl ett lätt undantag, men eftersom det inte bröt fastan så hade jag inget vrålparty. Det var inte så att jag gick på som en gammal irländsk emigrant och drack mig packad på Guinness. Men vi gick till en irländsk pub där, när vi var i New York på St. Patrick's Day och åt det här corned beefen som hör till, som egentligen är en judisk tradition som irländarna tog efter. En sorts konserverat kött. Och till det ett par Guinness i alla fall. Så att det blev ett litet bra mellanting där. Men vissa år har jag faktiskt gjort undantag för St. Patrick's Day. I år firade ju Galway här på pubben i Stockholm 25 år. Så det hade varit trevligt att gått på och firat rejält. Jag fick en inbjudan, men tyvärr funkade det ändå inte med alla barnen och så. Det är ju lätt att fasta när man ändå aldrig hinner iväg på någonting.
Vi har fått från Magnus och Henrik här som sitter och filosoferar över några glas vin efter att ha uppskattat ett mycket gott vin här. Och ni pratar mycket om fastan. Hur hänger den ihop med påsken? Tack för en fantastiskt bra podd.
Magnus, ja, och det hänger ju fullständigt ihop med påsken. För det är ju helt enkelt att man ska fasta. Så man ska ha en stor fasta före den viktigaste kristna högtiden. Och påsken är den viktigaste kristna högtiden. Och dessutom den där Kristus då offrar sig själv. Så därför är det är liksom där fastan verkligen uppstår, kan man säga. Sen hade man ju en liten fasta före jul som en del fortfarande håller på. Och man hade små fastor varje fredag och före små fastor före andra högtider. Men det är ju liksom påskens passionstid, den Kristi offer och den stora långa påskfastan. Det är det som liksom är själva fastans kärna i det kristna. Och 40 är ju då ett tal som betyder fullkomlighet.
Så när man fyller 40 så blir man fullkomlig?
Ja, det stämmer. Alltså det är nästan alla siffror i Bibeln har ju innebörd. Det finns siffror som betyder alla folk och det finns siffror som betyder fullkomligt. Det finns siffror som betyder... de står för allt möjligt. Och 40 är liksom... det var 40 år i öknen. Det var 40 år som Kristus fastade, levde utan mat och dryck i öknen. Och det är 40 återkommer hela tiden. Så det är liksom en symbol för den storslagna, den fullständiga fastan på något vis.
Det är ju det bästa när vi pratar med ålder och att 40 betyder fullkomlig. Ja. Det bästa benämningen jag har hört på ungdomar är att de är ålderssvaga.
Ålderssvaga?
De har inte kommit upp, de är inte så starka i numret. Liksom, då har vi en till fråga, sista frågan på det här. Jag har en fråga angående Edvards fasta och den därpå följande alkoholfria inspelningen som vi är väl medvetna om.
Ja, jag sitter och snurrar lite av ditt kaffe här. Det verkar inte bry dig om det.
Jag har varit inne på lite vatten och ginger beer här. Ni har ju beklagat över detta faktum förhindrar er från att avnjuta de ädla dryckerna under inspelningen. Men varför inte spela in under söndagarna då man bryter fastan? Men det kanske vore att inte helga vilodagen, Andrea?
Ja, absolut. Hela grunden till att man liksom då inte kan fasta på söndagen är ju att det är Kristi uppståndelse och festdag. Men också av den grunden får man ju inte arbeta på söndagar.
Och det här är en form av,
det här är,
en form av prestation.
Även om vi inte drar in så mycket pengar på det så är det ändå en form av prestation, så jag räknar ändå till arbetet. Vore det en ren hobby om jag jobbade med något helt annat, jag fortfarande var arkivarie på heltid och inte tjänade en krona, vilket jag förvisso inte gör, och gjorde det helt på fritiden, då skulle jag kunna tycka att man kunde göra det på en söndag om det var en kul, som om man går och sänder nära radio eller något sånt där. Men det som är riktigt arbete, det försöker jag så mycket som går att låta bli på söndagar. Man får göra, alltså jag menar, skådespelare har traditionellt ansetts att få ha undantag och restaurangpersonal självklart, för jag menar, folk måste kunna gå ut och äta, måste kunna titta på teater eller något, till och med museer öppnar och så, alltså det är ju inte liksom liv och död, men jag håller väldigt strängt på det. Jag tror det är väldigt viktigt för att må bra. Jag tror att annars hade jag blivit utbränd direkt. För jag menar, inom tv-världen och så här, de har ju inga gränser. Om man inte säger att man vilar på söndagar, då får man ju spela in liksom alla dagar. Då är det ingen fritid alls. Och det finns många jobb idag, tycker jag, där det är på det viset att man aldrig får vara helt ledig och helt avkopplad. Och jag tror att söndagen är, åtminstone söndagen, det är ju trevligt om lördagen också är ledig, men att åtminstone söndagen är, då kollar man inga mejl, man får ingen jobbsamtal, man spelar inte in. Någon enstaka gång har jag gjort undantag just om det är en tv-inspelning som bara går att göra då, den annars inte går liksom. Men jag tror det är väldigt bra att ha lediga söndagar.
Där har vi betat av de här frågorna kring det. Jag tänkte att ändå, det här är ju en alkoholromantisk podd.
Ja, fast vi har försökt inte vara alkoholromantiska, men det vill bara erkänna det. Jo, det är det. Vi kommer inte ifrån.
Så jag tänkte att vi skulle avsluta här med en fråga kring... jag skulle tycka det var roligt med ett avsnitt om groggandets historia i Sverige. Mm. Mats kan dricka grosshandlare och andra roliga klassiker. Till Edvard blir det såklart lite tråkigare, men Spendrups har gjort en fantastisk sockerfri version av Trocadero. Klart drickvärt när man tvingas vara nykter. Ni är fantastiska, David.
Ja. Jo, det är ju roligt att Trocadero finns sockerfri. Det finns även, vad heter den?
Det finns ett Vasabryggeri.
Pomeril finns också sockerfri numera.
Det finns, vad heter den, Vasabryggeriet som ligger, jag tror i Sundsvallstrakten eller någonting. De har ju också några sådana här gamla klassiker. Vad finns det för några? Trocadero, det finns Portobello.
Portobello, just det.
Där kan man ju säga då, en grosshandlare är en av mina favoritdrinkar. Där prickar du rätt, David. Mm. Och det är då Eau de Vie och fruktsoda.
Just det. Och sen finns ju vanlig konjaksgrogg som jag gärna dricker. Då är det bara Eau de Vie och sodavatten. Ja. Och mahognygrogg är jag lite osäker på om är med vichyvatten eller fruktsoda. Men det är egentligen Eau de Vie och någon form av sockerdricka är nog det förresten. För du sa fruktsoda va, på grossa. Det är nog sockerdricka i mahognygroggen och så vichyvatten i konjaksgroggen.
Men nu blir jag osäker här ibland groggarna. Grosshandlaren är Eau de Vie och
sockerdricka,
ja, okay. Det stämmer. Och det är en fantastisk kombination.
Ja, det är det. Men groggar är ganska trevligt. Det är trevligt att ha en sifon och bara lite några flaskor sprit och ett stort sån här jättestort gammalt farfars grogglas. Ja. Jag har några kvar i livet av dem. Och göra ganska långa, nästan lättgroggar man kan sitta och suga på länge.
Var kommer groggen ifrån?
Ja, det var ju en nu har jag inte läst på det här, men det var väl en engelsk officer av något slag som hette Old Grog, och så han tvingade sjömännen, han spädde ut deras romransoner, alltså soldaterna till havs och sjömännen på flottan, att de inte längre fick ren Navy Cat-styrka på det, utan han hällde vatten i det. Och därför blev det skämtsamt att man kallade utspädd sprid för grogg.
För groggen.
Och sen blev det ju, i Sverige blev det ju väldigt stort. Tidigt 1900-tal så var ju groggandet jättestort. När punchen började gå ner och visken ännu inte hade riktigt kommit och blivit stor och cocktailen bara var för en väldigt liten grupp som gick och lyssnade på jazz och sådär. Så var groggar, vanliga gubbar liksom. Jag vet, farmor sa någon gång att berättade när de var ju alltid ute i skärgården, och sommartid så bodde alltid tjänstefolket, barnen och kvinnorna ute i skärgårdsvillorna. Och så var männen ensamma inne i Stockholm då måndag, så kom de väl ut.
Och fiskan flyttade till någon liten... fiskestuga och liknande.
Ja, precis.
För
i skärgården var det så. Då hyrde de alltid ut sina till sommargäster. Men då var det så här, när männen då kom ut på lördag eftermiddagen, eller när de kom efter då med ångbåten för att vara där över helgerna med kvinnorna då. Då tyckte de ju väldigt synd om männen som inte hade fått ta sommarledigt. De varit i den varma, dammiga stan och jobbat hårt hela veckan. Och naturligtvis hade de ätit smörgåsbord och festat järnet på nätterna när alla kvinnor i hela vänkret som bara var borta i skärgården och de var ensamma där gubbarna. Men det trodde de ju var väldigt synd om. Och då sa alltid farmen, ja, då var det så viktigt, för då skulle de ha grogg. Och då var det så att damerna liksom var tvungna att blanda den här groggen. Så när de kom upp från ångbåten så stod alla kvinnor där till sina respektive makare. Unga söner fick de dula mamman, så alla skulle få en grogg i handen det första de fick.
Och de hade rumlat runt på bärs till
småkimmarna. Ja, precis!
Haft nattvickningar. Och
sen kunde de komma hem och säga,
kvinnor som visat anklarna.
Åh, vad jobbigt det var. Åh, vi arbetar tungt och nu måste jag ha en grogg.
Men det där hörde man ju mycket, född på 70-talet, det är vi båda. Mm. Grogg användes ju mycket mer förr, alltså på 80-talet, 90-talet. Det känns som det har försvunnit.
Sluta jaga, börja grogga. Eller tvärtom, sluta grogga, börja jaga.
Just
var väl någon kampanj från.
Spola kröken och de här när de gick. Med det här så tackar vi för att ni lyssnat det här avsnittet.
Men! Hade vi inte en riktigt som jag har förberett här?
Ja, men Edvard har förberett.
De som tittar på YouTube-versionen ser att jag håller nu en ganska tjock svart bok med vacker
och jag har faktiskt blå. En lyssnarfråga som vi ska knyta an till det här. Och det är Robert Asklund här som har byggt ett herrgårdsbibliotek och skickat bilder på. Jättefärligt. Och även tapetserat med era favorittapeter.
Det är helt otroligt.
William Morris-tapeter.
Väldigt trevligt.
Hej, jag är en ung man på 28 år som har förverkligat en dröm. Sen jag var i 16 års åldern och satt i en kompis föräldrars herrgårdsbibliotek och drack diverse drycker man fick fingrarna på, har jag sedan dess drömt om att skaffa en egen herrgård och bygga tillhörande bibliotek. Sagt och gjort, 12 år senare är nu färdigt och här sitter jag nu om kvällarna när jag fått barnen i säng och avnjuter konjak och öl.
Helt otroligt härligt.
Men nu till frågan. Jag har sedan en längre tid intresserat mig för poesi men vet inte vart man ska starta som en nybörjare. Har ni några tips för en glad nybörjare? Med vänlig hälsning, Robert Asklund.
Ja, jag tyckte det här var så oerhört trevligt. Alltså, det är ju oerhört häftigt att sitta där i sin herrgård med sitt bibliotek. Men jag har ju älskat poesi sedan jag var barn och allra mest sedan jag var ungdom. Och hela studentåren kunde jag sitta uppe 5 timmar på hela en hel natt nästan och bara läsa poesi. Och jag tycker om att deklamera poesi. Det har jag ofta gjort för vänner i drucket tillstånd. Så här, man suttit framåt små timmar.
Bara
så
de ville eller inte.
Börjar man dra ner. Ja, men jag hade några som också tyckte om det. Och så drog man ner olika diktböcker och sådär. Och mellan groggarna så läste man poesi för varandra. Så jag tänkte, det här är väl en underbar idé. Att jag faktiskt, istället för att bara komma med en lista på mina 10 i topp. Så läser jag lite exempel. Så jag avslutar. Jag hade tänkt att man kunde ta det någonstans mitt i. Men då sa min hustru Gunilla att nej, men folk kommer ju stänga av och sluta lyssna när du börjar läsa dikter. Så lägg det på slutet istället.
Det är det som en veckans pausfågel kom på tv för. Liksom stängde man av.
Men min dröm är ju att några ska lyssna. Och att jag kanske kan väcka lite fler intresse för den klassiska poesin.
Ja. Och då avslutar vi här med en första dikt från Edvard.
Och det blir naturligtvis Heidenstam som jag skrev min C-uppsats av. Moguls kungaring, en klassiker. Sen 100 år försvunnen var Moguls kungaring. Man sökte den i brunnen, man sökte staden kring. Det där fick Hafed höra som stadens sopor bar. Han ställde sopetunnan på öppna torget kvar. Att bära tunnan, bröder, blir tyngre år från år. Jag letar kungaringen och sätter på mitt hår. Med gräfta, spett och spade, han sökte dag och natt. Men gyllne kungaringen, den fick han aldrig fatt. När han i soluppgången smög ut längs husets vägg, fick folket sed att pricka hans rygg med ruttna ägg. Han grät, han bad, han grävde. När han om kvällen fått turbanen löst vid badet var unga håret grått. Men Hafets bror Umballa låg kvar på torget trygg. Han låg i solen som alla och skubbade sin rygg. Han snarkade åt myggen, åt lopporna han log. När bromsen kom för nära, då såg han upp och slog. Mot 4 kopparslantar han sopetunnan tog. Och var han syntes höllo för näsan alla män. Och alla dörrar föllo som av sig självt igen. Och månglaren sköt undan sitt salubord med frukt. Ty fyllde sopetunnan kvarteret med sin lukt. Så snart han kom ur staden, han skälpte tunnan kring. Bland vissna salladsbladen låg Moguls kungaring. Sen 100 år försvunnen för sol och hackas hugg. Den krönte återfunnen Umballas svarta lugg. Ur stadens häskoportar kom folket hälldas klätt. Och bagan som om natten sett syner var han sett. Som drömt att mitt i degen han kungaringen fann. Och drömt sin dröm så länge att solen i fönstret brann. Lät brödet stå i ugnen, sprang ut med lyfta tråg. Och stängte mjöl så vägen låg vit så långt man såg. Och smeden som i grubbel lagt släggan vid sin fot. Han slog av fröjd i städet så luften yrde sot. Och tapetseraren vilken stått blek i pipans rök. Han lastade med silken och silvertyg sitt ök. Han kom och klädde tunnan med friska fikonblad. Med pärlor och rubiner, med glimmande brokad. Och högt på tunnan bars. Vid Arabukors stunder, Umballa Östens under. Nu sade segerdrucken, Umballa till sin bror när svarta livenucken med mjuka ibisvingen strök dammet av hans skor. Nå Hafed, kungaringen. Då knäföll bleke Hafed i glada skarans mitt, med pannan tryckt mot jorden, men nu var håret vitt. Han stötte i sitt hjärta sin långa krökta kniv. Du fann bland sopor kronan, jag sökte med mitt liv. Umballa sett hon njuter all lyckans gunst sen dess. Är spel med trumf i ruter, så har hon ruter S. Att Hafed lämnat söner vet jag som ung till år. Idag i Bibeln lägger mitt första gråa hår.
Skål, skål.
Producent var Henrik Insulander på Tonic Produktion AB.
Edvard Bloms smörgåsbord.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.